Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 230. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Hej. Hej.
Det är, min lilla hörna här är det riktigt varmt och gött. Och jag tycker det är skönt att kunna vara ute så mycket man kan i de här rätt tråkiga tiderna. Många sätt att visa annat.
Ja.
Den här hösten är inte fel.
Nej.
Mycket sol och mycket värme. Det kanske inte är så bra på lite längre sikt.
Det var inte de värdemässiga förutsättningarna på Olympia i Helsingborg igår kväll, på måndagskvällen, alltså var ju inget vidare däremot, kan man säga. Det var ju sig inte så kallt, men det var ju i övrigt inte supergynnsamt. Det var heller inte mycket fotbollsgodis som bjöds. MFF vann ju hur som helst med 1-0 efter det som var i princip enda MFF-anfallet som där den sista passningen gick fram. Och det räckte i det här fallet för MFFs del. Det kändes ju som en... Ja, som sagt, det var ont om highlights, kan man säga.
Ja, Dplay hade nog problem där att svänga ihop. Jag har inte sett om de har lagt ut någon rulle, men ska man få ihop 3 minuter från den matchen? Apropå vädret, så tänkte jag när jag körde upp för E6an med... Man nästan har fruktat för sitt liv där, dimma och regnrusk och mörker och sådär, så att det var svårt att se. Men då tänkte jag att det är ändå derbyväder någonstans. Och man tänkte att det kommer bli, det är, även om det inte blir något skönliv, så kommer det kanske bli tufft och kamp. Men jag tyckte inte att det var så mycket kamp heller egentligen.
Ja, det kändes som en väldigt lågintensiv historia.
Mm. Jag tror att de bestämt sig för att inte förlora matchen någonstans.
Nej, jag följde ju matchen via tvn hemma och kikade en del på sociala medier. Alltså, normalt sett när Malmö spelar en så viktig match som bara gäller att vinna, så brukar de vara rätt snälla, men den här kvällen var de inte nådiga. Det var mycket kommentarer om att de inte var värda att vinna den här dagen faktiskt.
Nej, alltså 0-0 hade ju ingen kunnat säga att det var orättvist.
Nej, det var en märklig match. Det fanns märkliga inslag i den. Jag vet inte, när jag ser Ola Toivonen på planen så blev jag nästan bekymrad. Det kändes som att han inte var närvarande nästan. Som han var krasslig eller risig. Han gick ut väldigt tidigt också. Det var inte bara han, men jag tyckte det var mest märkbart på honom.
Det var kanske utmärkelsen månadens spelare i oktober som man fick tidigare på måndagen som hade stigit
framåt. Det såg faktiskt riktigt konstigt ut, för att han gav upp flera löpningar och sånt här liksom när han inte tog fighten. Och som sagt, han var inte ensam, men jag tyckte det var mest tydligt på honom.
Ja, det var inte bara det. Det som normalt sett är hans adelsmärke, det vill säga bollbehandlingen, den var heller inte något vidare. Och det är möjligt att han, liksom många andra, till viss del är ursäktade av underlaget, men det var ju otroligt många dåliga passningar. Framförallt från MFFs sida, skulle jag säga.
Ja, Anders Christiansen slog också bort mycket passningar. En teori som egentligen poppar upp i mitt huvud just nu, det är kanske så här ändå att, hur ska man uttrycka det, den här säsongen har ju varit rätt tuff med mycket matcher. Och samtidigt så finns det ju inte riktigt, vi försöker konstruera någon sorts spänning, men jag tror att spelarna är rätt medvetna om att de kan inte gärna missa det här guldet. Och det kanske det är att det, vad ska man säga, energin börjar rinna av helt enkelt, att det inte riktigt finns kraft kvar. Man tog inte sig vidare i Europa och fick inte liksom den extra moroten, utan att på något sätt så är det nog mer man bara vill ha någonting i mål än att den där riktiga drivet, om ni förstår vad jag menar.
Det kändes som en match där båda lagen egentligen hade varit ganska nöjda om det hade slutat 0-0. Sen råkade MFF göra ett mål. Det är väl lite den känslan man sitter med.
Det har varit spännande att se om det hade stått 0-0 i paus, vad som hade hänt då. För att MFF fick ju ingen effekt av vilan. Där trodde jag ändå att man skulle se ett lite nyare lag i andra halvlek på något sätt. Eller lite nyare mentalitet liksom. Men det hände inte direkt någonting. Och MFF fick ingen effekt på byterna heller egentligen.
Däremot var det ju ett klassmål, det måste man säga. Och Erdal Rakips lilla chip där var ju matchens passning, om man uttrycker det så.
Konkurrensen var inte mördande.
Nej, men den var ju briljant. Det var ju liksom spelförståelse på hög nivå. Att om jag lyfter den lite grann här så blir det större chans att den kommer fram och blir till ett bra läge. Han var väl en av dem som bjöd till, så att säga. Jag tyckte också att Lasse Nielsen var väldigt duktig igår faktiskt.
Man får ju säga då, alltså efter både efter ledningsmålet, men oavsett om det hade kommit då eller senare eller inte alls, så utsattes ju inte Marco Johansson för sådär jättemånga svåra prövningar i mål. HF, när man ser den här matchen, och jag tittade på den liksom mer intensivt än vad jag har sett HF tidigare den här säsongen, så förstår man ju varför de ligger där de ligger. För även om det stundtals kan se bra ut ute på planen, så är det ju väldigt uddlöst.
För de kommer, alltså jag tyckte HF spelade ett ganska bra spel. De pumpar ju verkligen in inlägg på ett närmast fascinerande vis. Men där stod ju Anel Akhmedovic och Lasse Nielsen och tog bort det mesta. Och det som de inte tog bort kunde Marco Johansson ganska enkelt fånga i skopan. Så att det fanns inte någon spets där inne alls. Hade Isak Gestedin fått byta lag, så känns det som att de hade nog HIF i alla fall fått oavgjort i den här matchen minst. Liksom. För att det var ju det som gjorde skillnaden egentligen.
Han var ju också, jag tror att HIF hade 13 hörnor eller någonting sånt. Det var ju, Thelin nickade bort flera stycken av dem. Vi pratade om detta efter Djurgårdsmatchen där MFF hade gigantiska problem på hörnor i slutet. Så det kändes ju lite grann som att de kanske hade lagt lite fokus på detta.
Ja, och plus att han var på planen. Och alltså det är ju viktigt att ha den typen av spelare som behärskar den konsten. Att vara försvarsspelare även om du är anfallsspelare i vanliga fall.
Erdal Rakip sa ju efter matchen att han höll med om att det var en ganska dålig prestation totalt sett för MFF, men han sa också att ja, om några år så är det ingen som minns hur spelet såg ut i den här matchen.
Nej, precis som att vi förmodligen inte minns att MFF gjorde rätt kassa matcher 2017, 2016, 2013, 2014, 2010. Alltså, man minns ju inte de där.
Nej, man kommer heller inte minnas att de spelade jättebra i 75 minuter mot Djurgården.
Nej.
Jag förlåt Max.
Nej, det blev en konstig säsong överhuvudtaget på något sätt. Det känns ju inte som det är så mycket som kommer att vara minnesvärt från den överhuvudtaget. Det är inte många matcher heller som sticker ut, eller många, vad ska vi säga. Anel Akhmedhodzic är ju ett sånt genombrott som man kan komma ihåg den här säsongen för. Men det är ju rätt så. Det är en annorlunda säsong på alla sätt och vis. Och det är klart att den är påverkad både av att det inte är publik och av coronaläget överhuvudtaget och alla åtgärder runt omkring. Alltså, det blir ingen minnesvärd säsong och inget jätteminnesvärt skuld, även om det kanske är värt mycket mer än flera andra faktiskt. Det kan visa sig nästa år.
Om man försöker trots allt bryta ner den här insatsen på lite på individuell nivå. Mittbackarna har vi varit inne på. Vad det kanske är. Och Thelins förmåga både i det egna straffområdet och det offensiva straffområdet, även om det inte var så många tillfällen han hade där uppe. Några andra insatser från den här matchen som ni tycker trots allt kan vara värda att prata om?
Nej, jag tycker i så fall som jag nämnde kort innan där att Lasse Nilsson gör ett jättestort jobb och krigade verkligen. Alltså drev på laget med sitt försvarsspel helt enkelt.
I övrigt i lagmässigt så tycker jag det var intressant att konstatera att ja, dels att Rasmus Bengtsson var utanför truppen igen, men också att Oskar Lewicki var utanför truppen. Det var den sistnämnda var kanske mer överraskande. För han var ju så att säga friskförklarad.
Och det var heller ingen, det var heller ingen känsla man fick under dagarna före matchen, antar jag. Nej,
han var ju en av spelarna som mötte pressen, så att säga.
Ja, därför var det lite märkligt att han inte var med i trupp. Jag förstår. Det känns nästan som någonting måste ha hänt där. Om han har fått något bakslag eller någonting annat. För att, jag tycker inte MFF har gjort så tidigare nu den senaste tiden att man har tagit fram spelare som inte ska vara med överhuvudtaget.
Nej, det är märkligt också. Så det kunde ju också äventyrat prestationen. Så det är ju som sagt svårt att säga. Han kanske har fått något sent bakslag. Men när Bonke Innocent kom in och gör och nu ett ganska dåligt inhopp. Spelar rätt riskfyllt som i den balansrollen han har där, när man någonstans hoppas att han ska säkra defensiven. Det var inte så att det blev lugnare när man bytte ut en offensiv spelare och tog in en mer defensiv inriktad då, vilket ju är den förmodade effekten man eftersöker.
Varför blir det så då?
Det där Oskar Lewicki är ju till exempel en mycket, mycket bättre passningsspelare.
Ja. Nej, men jag tycker att man inte får den effekten av det bytet som man vill ha.
Men jag tror det handlar också om att Bonke Innocent har varit borta väldigt, väldigt länge och inte spelat matcher. Och det syns väldigt tydligt. Ingen timing i honom överhuvudtaget. Så jag är lite förvånad. Alternativen är inte så många, men jag är lite förvånad att han nästan får speltid överhuvudtaget som det ser ut just nu.
Jo, man får ju säga ändå att det kollektiva försvarsspelet fungerade bra. HF skapade som sagt inte särskilt mycket, men nick från straffpunkten ungefär. Och där ska man ju säga att det kan man ju, sådana avslut kan man ju släppa till hur många som helst, för de släpper inte Marco Johansson in. Den typen av avslut är ju liksom det som han är absolut bäst på att hantera. Hur mycket av detta var MFFs förtjänst och hur mycket var berodde det på liksom bristande spets hos HF?
Det beror främst på bristande spets, tycker jag. Alltså, det MFF gör ju en defensivt jättebra match. Eller snarare så här, MFFs mittbackspar gör en defensivt väldigt, väldigt bra match. Men de har ju i ärlighetens namn ett ganska tacksamt uppdrag. För det är ju, när de nickar undan bollarna så är det ju sällan det är ett jättehotat läge. Det är oftast att de står rätt placerade och nickar bort bollen. Det är sällan de är uppe i en nickduell och nickar bort bollen, tycker jag.
Jag tyckte det såg lite farligt ut typ första kvarten. Då anföll HF mer i djupled och det kändes som att de skulle kunna såra och krossa igenom. Men sen är det, tycker jag som Fredrik säger, att det kändes som att MFF hade kontroll. De var inte pålästa vad som väntade. Det kändes som att det var matchplanen höll defensivt väldigt väl. Men sen tror jag definitivt inte att någon hade räknat med att det skulle se ut som det gjorde när de väl fick boll. Att man tappade den väldigt snabbt och inte hade något kontrollerat passningsspel långa stunder överhuvudtaget.
Om man tittar bakom MFF då, för att det känns som att det finns inte så mycket mer i ärlighetens namn att säga om den här matchen faktiskt. Så är det ju nu så att MFF kan alltså bli svenska mästare söndag. Man kan rent av bli det redan innan man spelar mot Sirius om Elfsborg förlorar på lördagen och Häcken som också spelar på lördag tappar poäng och Djurgården tappar poäng tidigare på söndagen innan MFF spelar. Men oavsett hur det går i de matcherna så blir MFF då svenska mästare vid seger hemma mot Sirius. Och om man tittar på hur det ser ut bakom MFF så är det då så att Elfsborg kan nå maximalt 55 poäng. Vilket då är det sämsta resultatet för en tabell 2 sedan 16-lags allsvenskan infördes 2008.
Jag tror du skulle säga sedan 1600-talet.
Det känns nästan så. Och har ni någon teori om varför är det så här? Är det bara liksom den här så att säga pandemi påverkar säsongen som ligger bakom, eller hittar ni andra förklaringar till detta?
Ja, men när det är så stökig säsong vad behöver man då? Man behöver stabilitet och jämnhet framförallt för att liksom ha en hög lägsta nivå. Det kommer ju bli att alla går på pumpar så att säga under en sån här säsong när det är så tätt. MFF har ju gått på överlägset färskt sådana, och därför toppar man serien med 10 poäng, vilket ju också är den största marginalen under 16 lags sedan 16 lags övergången 2008 då. Däremot MFF har vid den här tidpunkten ledat med 9 poäng några gånger tidigare, men då har man ju slått rekordet då med 1 poäng. Så det tycker väl jag är det främsta, att MFF ändå haft, även om det var svårt att tyda de linjerna i början av säsongen, så tycker jag ändå MFF har satt ett grundspel och jobbat efter en tydlig plan. Den har fått fortgå hela året. Alltså, det går ju att kritisera en del i Jondal Tomassons laguttagningar och så här. Det har vi gjort, och vi tycker att det har varit märkligt att sätta Safari på bänken i många matcher. Till exempel Djurgården borta hade man ju till exempel med lite annan matchcoaching kanske kunnat liksom med mer rutin på planen kunnat få en annan utgång. Men det har ju ändå funnits det är ju liksom så här enskilda fall man kan hitta de sakerna, men det har funnits en röd tråd hela tiden. Och det tror jag har varit jätteviktigt den här säsongen. Jag tycker inte att det riktigt går att hitta i andra klubbar som har liksom ändrat spelsätt, ändrat mentalitet och hur man tar sig an matcher och så vidare. Nu är det såklart svårt att säga i varje specifikt fall eftersom man inte har sett alla matcher med alla de andra topplagen. Liksom det går inte att följa varje lag på det viset. Jag får erkänna det helt enkelt. Men det är ju inte så att jag har saknats turbulens i Malmö FF. Alltså, dels en ny tränare. Den 232 nu då på 5 år eller vad det blir, med tanke på hur ofta de byter tränare. Och sen har de ju liksom, alltså hela stommen saknades ju, centrallinjen saknades ju under en period här i somras. Och framförallt då kanske Johan Dahlins skada har gjort stor skillnad. Och sen gick de ju långt till ett Europakval också och så vidare. Så att det har ju hänt väldigt mycket i Malmö FF också. Men har man en organisation, en struktur och ja, och en vilja att jobba stenhårt liksom, så då kommer man långt.
Malmö har ju också, även om man inte har vunnit guld på ett par år, en vinnarkultur som sitter i väggarna så att säga. Det är många som har vunnit och många vet hur man gör när man vinner. Och jag tror kanske också det har varit en hjälp den här publiklösa säsongen. Vi har ju inte pratat så mycket om det, och det är ju egentligen lika för alla. Men jag kan tänka mig att de här lagen som, alltså att något av de här lagen som har varit på väg att närma sig och liksom vara med i toppen, att hade de haft ett stort stöd på läktarna så kanske de hade haft en liten, att det kunde varit en kick som kunde avgjort någonting där, att man hade fått kontakt på ett annat sätt. Nu känns det som att Elfsborg är kanske inget lag som har jättestor publik i vilket fall som helst, men typ lag som Norrköping, och inte Häcken heller, men Norrköping är väl ett sånt lag som kanske skulle kunna fått fortsatt medgång om man hade haft ett bra stöd bakom sig. Jag vet inte. Sen hade ju Malmö lite flyt också, eller skicklighet naturligtvis, när man bröt trenden i somras. Nu kommer jag inte ihåg exakt i vilken omgång det var, men Malmö låg ju ganska långt efter Norrköping. Och det är klart att det finns alltid en brytpunkt när du liksom inte orkar komma ikapp. Det var väl Malmö bröt den vid rätt tillfälle och lyckades rätt snabbt jaga ikapp. Och det tror jag också blev en avgörande punkt för deras, och kanske då på andra hållet för Norrköping avgörande på andra hållet, som jag ändå kanske såg som den starkaste utmanaren över säsong.
Man kan ju så här i backspegeln konstatera att den chansning, eller vad man ska kalla det, eller i alla fall den satsning som Norrköping gjorde på att inte rotera särskilt mycket på spelarna i början, att den höll inte. Nej. De fick betala priset för det.
Och sen kändes det som att de aldrig riktigt lyckades lappa ihop självförtroende och laganda och allting, utan jag vet inte. Till och med den spelare som jag beundrar mycket, Simon Thern, har ju blivit väldigt gnällig mot domare och annat, och det känns som att harmonin har väl inte riktigt funnits där periodvis i alla fall.
Nej, IFK Norrköping börjar lägga ner väldigt mycket energi på domarkåren.
Men där kan man ju, där får man ju lite grann när man har, tycker jag, en tränare som uttrycker sig exakt så och skäller och gormar hela tiden. Mm. Då hamnar man ju där förr eller senare med spelarna också.
Ja, om du inte har vad ska man säga, den där inbyggda vinnarmentaliteten, att du på något sätt bryggar över alla sådana här grejer på ett naturligt sätt. Jag tror att MFF har lite lättare att göra det. Och säkert hade hjälp av att man spelade några Europa-matcher också under den här sommarperioden. Det låter konstigt när det ändå var så mycket matcher, men det fanns liksom en morot till. Som av tradition är viktig i klubb.
Sen har MFF viss hjälp av att man har den största truppen och de bästa spelarna också. Det tenderar till att spela in, men också att man har en väldigt väl, alltså ekonomin är ju, ligger ju till grund för det, men också vetskapen av att vi kan hantera det här året. Vi kommer inte gå i konkurs, vi kommer inte hamna i en krissituation. Alltså, för många andra klubbar har det ändå varit ett energiläckage i den aspekten.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
De har behövt, även om det kanske inte är något som pratas om i omklädningsrummet, så de hör ju ändå snacket liksom, medan MFF kan ändå stå ganska stabilt i blåsten.
Nej, det är ju självklart, vi pratar ju för lite om det, att spelartruppen är ju, trots att man ändå har gjort av med många spelare under säsongen, så är den ju bred och på många sätt välkomponerad, och med individuella toppar då, som vi får väl säga ändå Annel i backlinjen det här året, och Anders Christiansen självklart, Oskar Lewicki i många matcher, alltså du har haft en grundtrygghet i många, sen är det andra spelare som har klivit fram i enstaka matcher, Isak Kiese Thelin har gjort många viktiga mål. Det är klart att den jämnheten och stabiliteten har inte något annat lag varit i närheten. Det är ju andra spelare man ska nämna, som Haksabanovic i Norrköping, som började helt fantastiskt och som väl sen har försvunnit. På en annan nivå i tabellen, men en sån som Aiesh i Göteborg tyckte jag började väldigt bra och som hamnade på bänken. Alltså det är många spelare som inte har visat nivå i allsvenskan. Samma sak gäller ju givetvis Stockholmslagen inte minst.
Den här så att säga, oförmågan att hänga på MFF har ju också manifesterats tydligt i antalet oavgjorda matcher den här säsongen. Som det är nu så har 71 av allsvenskans 208 matcher slutat oavgjort. Det är alltså lite drygt 34%. Statistiken kan ju såklart skifta från år till år, men tittar man på de tre senaste säsongerna 2017 till 2019 så har drygt 25% av matcherna slutat oavgjort. Så det är ju en kraftig ökning. Och det har ju varit väldigt många matcher med sena kvitteringar där laget inte har förmått att hålla undan. Och det tänker jag att det känns ju ändå som att det är någonstans grundar sig i det komprimerade spelprogrammet och de speciella förutsättningar som har rått den här säsongen. Och då är frågan, kommer vi tillbaka till truppbredd och liksom individuell kompetens där som gör att MFF har undvikit den fällan oftare än andra lag? Eller är det, kan man prata om en vad ska man säga, alltså att spelprinciperna, har de spelat in där också? tycker ni? Det är en väldigt lång fråga. Ni får bena ut om det finns ett svar någonstans.
Nej, men det är väl som Fredrik har varit inne på innan. Har man en trygghet i vad man gör och man kan fortsätta med det över tid, så ger det naturligtvis resultat. Sen i vissa stunder har det kanske sett, det har varit lite upp och ner, men i vissa matcher har ju Malmö varit väldigt starka mot slutet. I andra har man ju faktiskt inte varit det. Men generellt så ändå är det väl att du har du kunnat rotera mer och använda fler spelare, så har du kanske varit fräschare än många andra lag. Det är väl en rimlig förklaring. Eller?
Ja, det är, just de oavgjorda matcherna är ju påfallande många bland just utmanarna också. Älvsborg har spelat oavgjort i hälften av sina matcher.
Det är fantastiskt många.
Ja, det är
alltså. Och ofta de här lagen spelat oavgjort mot varandra dessutom, tror jag.
Mm. Jo, det är ju så. Det är ju så det har sett ut många säsonger tidigare när MFF inte minst har kunnat dra ifrån. Även om det är liksom ännu mer uttalat denna säsongen. När vi pratar poäng och så kan det vara värt att påpeka också att om MFF går fullt och vinner sina fyra sista matcher, så kommer man komma upp i samma poängskörd som räckte till en andra plats förra året.
Mm.
Och det kommer då i så fall i år att ge en fullständigt överlägsen serieseger.
Och det säger en del. Jag tror också det är så här, jag tror jag har sagt det här flera gånger tidigare, att om allsvenskan blir jämn, då vinner nästan alltid Malmö FF. Alltså, när inte ett eller två lag verkligen kan utmana, så är Malmö det laget som är stabilast över tid. Det är nog så. Sen tror jag dessutom, vad det gäller då slutpoängen, om vi ponerar att Malmö kanske fixade redan nu här mot Sirius, så tror jag inte att de tar så många poäng på slutet sen kanske. Jag tror att det är rätt lätt att energin rinner av. Vi har sett det tidigare något år. Men det är ju andra lag som kanske har mer att spela för då i de här lägena. Malmö har ju kvar. Östersund har kanske inte så mycket att spela för. Men Varberg krigar för kontrakt och Hammarby spelar väl fortfarande för en plats i Europa. Så att, det kan bli en väldigt låg vinnarpoäng. Och framförallt om Malmö skulle vinna. Eller om Malmö nu vinner mot Sirius.
Apropå att ha saker att spela för då, så har det ju de senaste dagarna varit en del snack om en tillfälligt stängd allsvenska. Att man då skulle spela allsvenskan nästa år utan nedflyttning. Och, men om man då ponerar att man står inför ännu en säsong utan publik i någon större utsträckning, vilket ju på något sätt är en förutsättning för den här föreslagna stängda allsvenskan då. Det skulle bli, alltså, jag vet inte, redan från start skulle hälften av lagen i allsvenskan inte ha någonting att spela för överhuvudtaget.
Nej, precis. Det är nästan, alltså, förslaget, diskussionen har väl uppstått, alltså, någonstans är det väl en medial företeelse på ett sätt. Liksom. En sån där, något som poppar upp, det finns inget konkret där, utan det är mer av en diskussion. Men den är ganska intressant eftersom den har vuxit. Men det är väl för att klubbarna inte ska behöva satsa pengar som man egentligen inte har för att hänga kvar, helt enkelt. Det är väl liksom själva, det kokar väl ner till det. Men jag tycker nästan, med den logiken så kan man ju nästan inte dela ut ett SM-guld om motivationen för de flesta klubbarna i allsvenskan blir att serien mest ska puttra på.
Mm.
Och att man ska liksom lägga på hög inför framtiden. Då blir ju allsvenskan 2021 bara någon slags ett knippe träningsmatcher inför 2022 då, eller 2023 då, när man nu bestämmer sig för att man kan få släppa på folk igen. Alltså, det skulle vara konstigt att dela ut ett SM-guld en sån säsong, och det skulle också göra att nerven försvinner och att intresset för allsvenskan försvinner, tror jag. Man tar ju liksom bort grundprincipen i fotbollen på något sätt.
Man kan ju bara tänka sig hur matchen igår hade sett ut. Om HIF inte hade liksom behövt bekymra sig om den här sträckstriden.
Nej, man kunde ha matchat några juniorer.
Ja, det är totalt ointressant.
Ja.
Det blir ju många konstiga diskussioner och sånt här, tycker jag. Egentligen så tycker jag att man måste bredda det här långt utanför fotbollen. Men det man kan säga är att fotbollen hade ju i pandemins tid i alla fall, den startade den bedrivs utomhus. Då underlättar det. Man hade tydliga regler som man faktiskt har följt rätt så bra igenom. Det var ju HIF-matchen mot Djurgården som kändes väldigt tveksam. Man har ju klarat sig ganska bra igenom det här. Och någonstans så är det som finns i pipelinen redan nu, bekräftar ju Niklas Karlén på mig, det är ju att man kan tänka sig att starta Allsvenskan senare nästa år. Eventuellt. Alltså det är ju ändå så att förhoppningen får väl vara att 2021 och den här vintern är den värsta tiden i den här pandemin. Och då har ju fotbollen ändå tagit sig igenom det här året på ett rätt så bra sätt, tycker jag. Och därför när man menar egentligen att man, det handlar ju mer om andra idrotter. Jag tycker ju att inomhusidrotterna och vinteridrotterna har ju gått in i sin säsong helt utan någon sorts plan för vad som egentligen skulle kunna hända och vad som förmodligen skulle hända. Det vill säga att det blev förnyad smittspridning och stora problem, och jag tror det kommer bli ännu större problem framöver tyvärr. Jag tror att det kommer att stängas ner ligor. Det har ju redan börjat på sina håll, även på elitnivå. För att man inte har tagit höjd i att där kanske spela färre matcher, till exempel. Och där vissa inom idrotter där pengarna nästan styr allting, alltså ishockeyn kanske skulle valt att stänga ligan eftersom det är ju så många matcher som inte har någon betydelse ändå. Där kanske man hade kunnat överleva det. Men jag tycker att fotbollen har haft ett annat läge, och rimligt sett borde det inte kunna bli värre nästa år om vi räknar med en allsvensk start i april eller i maj. Alltså någonstans så kanske vi ändå har närmat oss lite mer normalitet då. Men jag tror att de som drömmer om fullsatta läktare till våren, och det är ju det där jag tycker fotbollen gjorde det stora misstaget när man gjorde det till en central fråga under några veckor här just. Det är bättre att försöka fokusera på att göra det så bra som möjligt nästa år, så får man se hur det ser ut helt enkelt. Det är ju ingen som vet.
Jag tycker i och för sig att fotbollen har fått lite för mycket kritik för att man har velat se folk på läktarna. Det är ju, de värnar ju sina egna intressen såklart, självklart. De har ju ett ansvar för alla anställda i klubbarna och så vidare, och folk runt omkring fotbollen. Och jag förstår att de är oroade av när smittspridningen var låg, så vi gjordes ju inga intentioner av att de skulle öppna upp läktarna överhuvudtaget. Så där kan man ju förstå oron. Jag personligen tror, nu blir det också så här, man sitter och gissar med smittan och så vidare, men mycket talar ju för att vi har ju fortfarande smittspridningen är ju hög igen, men dödstalen ligger ju fortfarande på en ganska konstant nivå jämfört med hur det var i våras till exempel, vilket ju skulle kunna peka på att samhället överlag har blivit bättre på att hantera det här. Och till exempel dödligheten av IVA-fall är ju inte alls samma, är inte alls lika hög som den har varit i våras till exempel.
Ja, det där, och det är ju så svårt att prata om framtiden där, och du har ju helt rätt, Fredrik. Samtidigt tror jag att vi redan de närmaste dagarna kommer att se andra siffror tyvärr. Och det jag menar, när jag var kritisk mot fotbollens kampanj här, handlar ju mycket om att jag tror ju att myndigheter och man såg ju ändå vad som var på väg att hända. Man kanske skulle släppa publik lite tidigare i så fall, och haft en under en period här. Men jag tror liksom att fotbollen ska lägga, och idrotten ska lägga sitt fokus på att försöka överleva det här så bra som möjligt, och det är fruktansvärt tufft. Se till så att man får så stor ekonomisk kompensation som det bara går. Och att det är liksom där man kan jobba stenhårt. Sen är det ett otroligt komplicerat hur man ska hantera det här med årskort. Malmö har ju redan lagt sitt koncept där det innebär att man lägger matcherna i grupper om fem, och där du alltid ska kunna få tillbaka pengar om du inte kommer att kunna se matcherna. Jag tror det är mycket där man måste, alltså nästa år är vi förhoppningsvis på väg mot någon sorts normalitet, men när och hur det vet vi inte, men det är jättesvårt och alla är pressade naturligtvis.
Det är svårt att säga, men det är spännande epidemiologiska utläggningar här.
Ja, men det blir ju någonstans är ju det som är politikernas uppgifter. Det är ju ett pragmatiskt jobb i stor utsträckning för politiker. För det handlar ju om någonstans att hela tiden värdera. Är åtgärderna, är våra reaktioner rimliga? Alltså, och då någonstans så kommer man ju, kokar det ju hela tiden ner till att vi måste värdera. Hur stor är smittspridningen? Hur många riskerar att avlida kontra hur påverkas ekonomin? Det blir pengar mot liv på ett sätt som är... Ja, det är ju en enormt svår och stor fråga. Någonstans är det ju där man hamnar till slut.
Sen jag tycker just framförallt fotbollen, för jag tycker inte inomhusidrotterna har nått dit på något sätt. För att de har så stora problem redan. Alltså mycket mer smittspridning och mycket mer strul, om jag uttrycker det så. Men fotbollen var väldigt viktig att den kom igång i somras. Det var liksom ett tecken på lite av det normala livet, men ändå med väldigt tydliga regler runt det, med avstånd och ingen publik. Och ja, ni vet det här, liksom spelarna fortfarande sitter långt ifrån varandra på läktaren, de som är ersättare. Det finns ett symbolvärde i det, och jag tror det är ju naturligtvis väldigt viktigt att idrotten kan vara det här symbolvärdet också, som en länk till det mer normala. Men jag tror att vi får... hur ska man uttrycka det? Det är svårare med vinteridrotterna, och jag tror att vi kommer att se mer pausad idrott framöver här. Och jag tror att hade de idrotterna gått in med lite annan bild framför sig, så hade man kanske klarat det bättre. Lite dystra profetier där, men... Förhoppningsvis kan fotbollen som sagt kunna gå in i något mer normal värld, även om vi kommer att vara långt ifrån tillbaka där vi var för ett år sedan.
Men om ni får gissa då, alltså om man tolkar de här signalerna som från Kalnén då bland andra om en lite senare start, och så kombinerar man det med det faktum att UEFA ska trycka in ett EM också i sommar, det som ställdes in denna sommaren.
Och som ser ut att avgöras i Ryssland, till min stora förskräckelse. När jag kom hem från VM 2018 så kände jag det var roligt. Det var roligt och en verkligen stor upplevelse, men inte igen, tack. Så ser det väl ut som att man ska dit igen då till sommar.
Men vad tror ni, vad är rimligt att tro då om en allsvensk start 2021?
Ja, det har väl viskats lite om maj, att det är någonstans där. Det hänger ju såklart på EM, men någonstans i maj. Och så, alltså, är det någonting som har tyckt att det går, visat sig i år, så är det ju faktiskt att det går att spela fotboll lite längre in på hösten i Sverige. Speciellt då kanske om det ska fortsätta vara 18 grader i november, men med de klimatförändringar som vi står inför så är väl det också en sannolikhet. Men ja, liksom att man spelar maj-november då och håller det ganska tätt och tajt även i år. Även nästa år, förlåt.
Alltså, just vad det gäller allsvenskan så tror jag att det kommer ju vara målet, och det är ju sannolikt att det skulle kunna fungera. Det är ju vägen dit nu också som man måste fundera över. Jag vet inte om ni har sett och läst, nu är det ju mycket smittspridning i flera stora lag i Europa. Och som tyder på att, återigen det där, att det kommer nog kanske bli pauser både här och där. Det är lätt att glömma hur det var i våras när allting stängde ner. Och då är ju frågan liksom hur det förskjuter den internationella delen. Jag tycker ju det är tråkigt, och det är nu en ännu större fråga, men att de internationella idrottsförbunden generellt har drivit på så mycket med att spela så mycket internationellt som man har gjort. Det finns mycket man kunde strukit den här hösten för att markera och spara kraft och tid och allt möjligt. Jag menar, fotbollens Nations League tror jag inte det är många som har brytt sig om den här hösten. Den kan jag förstå att man vill...
Nej, det är många som inte bryr sig om den en vanlig höst.
Nej, så att... att Champions League och Europa League, att man väldigt gärna vill klara av dem. Men man kanske till och med där skulle hitta ett andra former med färre inblandade lag. Jag vet inte. Det är mycket vi inte vet från framåt vår.
Vi får återkomma i det ärendet. Vi kommer också att återkomma i vad gäller Malmö FF och eventuellt guldfirande. Tills dess så har detta varit...
Vi ska väl bara säga för lusten... Förlåt, jag bryter in här. Jag måste bara säga att, vi pratade om att guldet kunde, eller jag pratade om att guldet kunde säkras på Tele2, och att det kanske vore en tydlig symbolik. Det kan ju faktiskt bli en ännu tydligare symbolik om Malmö FF säkrar guldet mot Sirius på söndag. Och i omgången efter då så tvingas Zlatans lag rada upp sig för en guard of honor på sin egen hemmaarena när svenska mästaren Malmö FF kliver in där. Undrar om klubbägarna också formerar sig i en guard of honor i sådana fall.
Ja, det vore intressant. Jag tror att Zlatan kommer att dela ut pokalen.
Ja, Zlatan har nog annat att tänka på. Han kommer fortsätta ösa in mål i Europa och lär väl hämta sin, ja, vad blir det, 34:e guldboll där lite senare den veckan.
Det är ju intressant att se om det, det är mycket spekulationer kring det här, om det verkligen i det här läget blir så att de ställer upp, det vet man inte. Men jag tänkte på en annan sak, för jag var också på väg att avbryta dig Fredrik, det här med guldfirande är ju nästa sak då. Jag vet, eller ska jag inte säga att jag vet, men jag har ju hört på tillgångarna att Malmö FF funderade redan i somras när det var cupfinalen hur man skulle hantera så att det inte blev ett firande, om jag uttrycker det så. Alltså då fanns det en plan att man skulle uppmana folk att inte komma till stadion när laget kom hem och så vidare. Och det är den tråkiga delen av detta, men viktigt att respektera för alla inblandade just nu naturligtvis att också fira ett guld på något ansvarsfullt sätt som inte är det normala.
Men glad kan man få vara om man känner för det. Man får vara det.
Självklart ska man vara det, men man kan ju se scenarion framför sig redan nu om Malmö skulle säkra guldet redan innan avspark mot Sirius. Hur lätt det skulle kunna vara att folk börjar samlas redan under matchen.
Men känns det som att det ligger något sånt i luften då?
Nej, men det är det man inte vet.
Jag tycker att liksom den här publiklösa säsongen har ju varit liksom, har ju gjort lite grann att man har tappat liksom känslan för det lite.
Ja, jag kan bara referera till cupfinalen där det samlades en 300-400 Göteborgs-supportrar väldigt tätt in till mot spelaringången på Ullevi.
Ja,
men de har ju så himla långt mellan sina
spelare. När Gais besegrade ÖIS i derbyt i Superettan så var det också en viss folksamling utanför gamla.
Men det ni säger nu tyder på att det är ett isolerat Göteborgs-fenomen.
Helt klart. Det man hörde igår på Olympia var... Man hörde MFF framsar efter avblåsningen. Jag tror det var folk som stod utanför. Jag vill bara for the record också föra in att på tal om stängda serier så är jag ju generellt emot det. Men om vi skulle stänga Superettan 2020 så är jag helt för.
Ja, då kan det bli... Ska man flytta upp lag också? Om man ska flytta upp lag från Superettan utan att flytta ner lag från Allsvenskan så är ju... Då måste man ju fylla på i Superettan också, så då är ju Ljungskile på oerhört säker mark.
Ja, man vänder på tabellen.
Men nästa var ju snart ett mittenlag.
Exakt.
Det här har varit avsnitt nummer 230 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.